välkomna till Brödernas Premier League-podcast den här helgen när vi har haft stormöte i Chelsea, Liverpool och West Ham har slagit Manchester United, Arsenal har vunnit mot Watford och massa annat har hänt som vi ska försöka täcka i den här podden så mycket som vi orkar. Tack för att ni lyssnar, jag heter Fredrik och med mig har jag min bror Mattias. Hej, hur är läget?
Ja, lite slitet idag men...
Ja, du var och spelade badminton.
Ja, det är också så att det, men det, sen har jag sovit lite här.
Aha, du var ute igår kväll.
Ja, exakt ja.
Blev det sent?
Ja, det blev det.
Okay. Mm. Ja. Ja, vi ska inte gå in på det. Men du har sett lite fotboll också, eller hur, hoppas jag?
Jajamän.
Mm. Vi börjar väl, vi hoppar väl rätt in i action. Och det blir ju naturligt så att vi börjar med Chelsea mot Liverpool, som får sägas vara matchen, den stora matchen den här helgen, sena lördagsmatchen. Chelsea 1, Liverpool 1, efter en match som vissa har beskrivit som säsongens mest underhållande hittills. Vad tyckte du?
Var det så jäkla underhållande?
Ja, jag läste neutrala människor som skrev det. Jag tycker nog inte det, men det kan jag komma in på varför.
Ja, grejen är ju att man ser ju att det är kvalitet i alla fall.
Mm-hmm.
Man säger att det är två ganska bra lag som möts. Det är väl det som är kanske det som är underhållningsvärdet egentligen. Att det är liksom två väldigt bra lag som både tar ut varandra lite grann och sådär. Men jag vet inte, det var inte jättemycket... Det var inte jättemycket målchanser. Det var ju som inte böljande spel heller egentligen. Så det var ju... Det var en bra fotbollsmatch helt enkelt. Men, och ett rättvist resultat.
Ja, det får man väl säga trots allt. Ja. Jag tyckte väl... Alltså det, ja, det som du säger, duktiga spelare. Men jag fastnade väl lite i Liverpool-perspektivet. Att man var så... Det var så mycket stolpe ut den här matchen. Att man var antingen för oskickliga eller så... slarvade man eller så hade man lite otur. Jag menar, Mohamed Salah fick minst två bra lägen där han gjorde bra grejer med bollen förra säsongen, men idag så först sköt han en strumprullare som bara rullade till Kepa, och sen så när han var helt fri så sköt han liksom 5 mil över och 5 mil åt sidan. Det var inte ens nära. Det ska väl sägas till Mohamed Salahs fördel då, att han gör ju mycket rätt som kommer i de här lägena, men avsluten är ju inte där. Han har ju aldrig varit känd som någon monsteravslutare, men han måste ju göra det bättre. Han måste ju få dem där på mål på ett bättre sätt.
Ja, absolut. Men så är det. Han har absolut ingen teknik och inget tillslag. Och då blir det sådana där avslutningar ibland. Därför han har så dålig utdelning, eller, för han skapar ju hur mycket småchanser som helst.
Mm. En som inte behövde så mycket för att göra mål, det var Eden Hazard som får ett fint anfall där han kommer bakom Trent Alexander-Arnold. Och sen egentligen tycker jag att det ser ut att vara ett ganska svårt läge, för han är liksom halvdålig vinkel, fel fot, men han drar till och det lyckas.
Ja, det är fint.
Ja.
Kan väl tycka liksom att det är ingen målvaktstavla, absolut inte, men en annan dag kanske han räddar det.
Mm.
Så där, så att, men för att Hazard, han hade ju ett bättre läge egentligen senare i matchen. Så.
Ja, du tänker när Kanté slår den snabba frisparken.
Ja, det är alldeles en bra räddning. Så att, ja, men det var ett fint mål som du sa. Det var ett fint klapp-klapp-spel där med Kovacic, tror jag.
Mm. Hazard gör ju verkligen det mesta av någonting som inte är så mycket egentligen. Ett halv-okej läge, men han gör ju absolut mest av det.
Alltså, han är så ruskigt bra så att det... Ja, jag vet inte, vad brukar man säga, vissa spelare är värda 3 pengar, bara de själva liksom.
Alltså är det en av dem?
Ja, just, jag tycker ju, jag är ju ett större fan av hans fotboll än egentligen av Messis och Ronaldos typ av fotboll egentligen. Alltså, se Hazard spelar, det är som att han flyter fram på planen, han är kvick och bollen är ju som klistrad i fötterna också.
Mm.
Och han kan allt liksom. Han är ju mer av en framspelare tidigare. Nu är han ju lite av en målskytt också.
6 mål och ledning i skytteligan om jag såg rätt.
Ja, han har väl naturligtvis fått en betydligt offensivare roll. Och han har väl inte speciellt mycket måsten att jobba hem heller. Utan han får väl ligga på sidan i defensiven också. Så att Men nej, det han är rätt fin att se.
Mm. Liverpool skapade ju en hel del halvchanser den här matchen, men det ville sig ju verkligen inte. Chelsea tyckte jag var ganska nöjda med att ligga lite lågt och försvara, kanske hoppas på kontringar då, precis som du säger att Hazard fick ett friläge. Jag undrar också, för där fick jag inte se någon bra repris, men om bollen verkligen låg stilla när Kanté är så där uppmärksam och slår frisparken snabbt. Det är verkligen jättesmart, eller det är jättefint av Kanté att göra det, för bollen liksom dör direkt efter en fast situation. De flesta försvarande lag brukar ju se till att fördröja där. Liverpool var inte så snabba på det överhuvudtaget, och så var en snabb frispark och friläge, och då gör ju Alisson en jättefin räddning. Kommer ut bra och skär av det där.
Ja.
Sen så är det väl Sturridges mål där på slutet som vi får någonstans, vi Liverpool-fans får tacka för. För det var ju ett så här, min tanke var så här: så fort Sturridge får bollen, åh, han kommer skjuta, han skjuter alltid. Så fort han kommer i läge så skjuter han. Han skjuter, nu skjuter han, nej men skjut inte för in. Okej då, du sköt, det gick bra.
Ja, det gick okay. Bra. Ja, men, nej, det är så typiskt Sturridge också liksom. Ja, avslutning. Om man hade kunnat ge Salah Sturridge avslutningsförmåga, så då är det ju liksom, ja, då gör han sina mål, Salah.
Ja. Men alltså,
nej, Sturridge är ju inte mycket till fotbollsspelare, men han är ju ja, nej, men avslutade kan han ju. Han hade ju ett liknande läge egentligen i cupmatchen där. Där han sköt i ribban. Så att ja. Ja, han söker ju 9 gånger av 10 söker han ju avslutningar i alla fall. Och ja, som du sa i det där läget, nej, 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 men snälla du människa, du kan ju inte skjuta där. Det är liksom typ slut på matchen. Försök hitta ett bättre läge här liksom. Men och så seglar han i bortre kriset liksom. Ja, okej då. Ja, det går väl bra där också.
Ja, det var ju ett fenomenalt avslut. Men Sturridge är en spelare som, alltså, fenomenal avslutare, söker alltid ett avslut, på gott och ont. Ibland så tar han de helt horribla avsluten när han borde hitta en enkel passning. Ibland så smäller han till den som han gjorde där. Och det är liksom, ja, positivt och negativt. Man får ta det onda med det goda. Och det här var ju verkligen det goda då för Liverpool-supporternas del. Fenomenalt skott. Jag tycker det var ett jättedåligt skottläge egentligen. Och han hade inte, han var, ja, inte i liksom bra position.
Det är på fel sida för en vänsterfot där. Han var liksom, den skruvar sig alltid bort från målet med hans innerskruv där. Men nej, det går inte att, ja, man konstaterar att så där gör han ibland.
Chelsea lyckades väl annars ganska bra med att neutralisera Liverpools offensiv med de här halvchanserna de skapade. Och lyckades kontra en del. Så jag vet inte, tycker du att Chelsea visade hur man slår Liverpool?
Ja, men det tycker jag ju. Det är precis så där de ska spela. Och sen har de ju Hazard i omställningslägen. Jag blev väldigt överraskad faktiskt. Det man fått höra av liksom Sarri, och det är väldigt offensiv fotboll och det är bollinnehavsfotboll som man spelar. Och så ser man liksom egentligen från minut ett att de uppenbarligen hade spelidén att lämna över bollen till Liverpool. Och att de själva skulle ligga lågt och kontra. Och de hade ju, ja, minst några 3-4 bra kontringslägen. Man minns ju framför, och gud vad högt Liverpools backlinje står alltså. Jag menar, det, du ser läget där William får friläget typ från halva plan. Sen är ju då Van Dijk och Joe Gomez sjukt snabba liksom, så jag tror de båda hinner i kapp William, som ju frejar bollen. Men nej, det där kan man tacka deras snabbhet, annars är det ju mål där. Men ja, nej, det finns ju, det finns ju helt klart ytor bakom det där, bakom Liverpools backlinje, om man drar och spelar sig ur pressen där. Så att,
Shaqiri hade ju blivit inbytt efter att Salah då inte hade sin bästa dag. Skapade ju, fick ett enormt fint läge att kvittera efter att Robertson hade slagit inlägg. Men det var ju det jag lite var inne på, att det inte var Liverpools dag. Han får avslutet med höger fot, det blev inte bra. Han rullar den utanför när han egentligen, om han bara sätter dit en bred sida så ska den sitta typ. Men han får ingen bra träff. Så, ja. Hade du tagit kryss på förhand i den här matchen?
Jo, men det hade jag gjort. Man kan inte vara kräsen liksom. Jag hade ju trott att Chelsea faktiskt skulle spela lite offensivare, och då hade jag tänkt liksom att det kommer att passa Liverpool utmärkt, och det, jag förstår inte, då hade jag inte liksom sett att Rydiger och Luiz hade haft så mycket att säga till dem egentligen. Nu spelar de ju väldigt lågt, Chelsea, och gjorde det väldigt bra också, så att ja. Jo, men jag är klart nöjd med Chris borta. Det har varit en sjukt bra inledning av Liverpool, och den här tuffa matchen de har nu, det var Napoli i veckan, och så är City nästa helg, sen är det slut på det tuffa ett tag framöver. Eller ja, Arsenal kommer väl kort efter det, för
inte stenkoll på schemat.
Men helt klart nöjd med det.
Tycker Chelsea, för sist jag såg dem en hel match, det var mot Arsenal, och jag tycker Chelsea var bättre försvarsmässigt den här matchen än vad de var mot Arsenal, mycket bättre. Willian är ju en sån där spelare som, alltså det är så fint i såna här matcher hur han hjälper till bakåt också. Gjorde det svårt för Robertson, och nej, jag tycker Liverpool inte kom till, ja, de skapade ju några chanser och några halvchanser, men nej, de var ganska bra defensivt, hotade på omställning. Liverpool, vet jag inte vad man ska säga. Det lossnar väl inte riktigt för fronttrion som det gjorde i fjol, men det kanske är lite väntat också.
Ja, de lag kommer ju att ligga lite hårdare på dem egentligen, och sen så är det svårt. Jag tycker ju sällan att man får säga vad man vill om Liverpools mittfält, men kreativt är det ju inte. Och de måste ju någonstans få vettiga bollar också, så att det är ju liksom.
Jag tänkte lite på det, för du har dragit lite på det.
Liverpool bygger sitt lag egentligen, och det är viktigt att den där fronten får ytor liksom. När de inte får ytor, då måste man ju spela lite annorlunda och spela på kropp och sådär, och ha någon spelare som kan trä in bollar liksom, och det klarar inte det där mittfältet av. Det är då man ser en spelare som Jordan Henderson och hans begränsningar. Det är liksom, det går långsamt, och det går sidled eller bakåt liksom. Så att
tänkte lite på det igår när jag såg matchen, utöver att jag tycker att Joe Gomez, hans utveckling har ju varit fenomenal, det har varit så kul att se. Så tänkte jag på att du har lite rätt i att när Liverpool spelar upp, så det är inte sällan som backlinjen slår en lång rak boll för forwards att gå på. Det spelas över eller genom det egna mittfältet, så att säga.
Ja, det är ju Van Dijk eller Gomez som slår de där bollarna i sådana fall. Annars så spelas ju bollarna ut på Trent Alexander-Arnold och Andy Robertson, och så ska de komma på kanterna liksom. Det är som, och därifrån ska de. Men de anfaller ju aldrig centralt, Liverpool, egentligen.
Ja, vi får se nu. Nu börjar som sagt det tuffa schemat ta sitt slut. Liverpool möter Napoli borta på onsdag, och sen Manchester City nästa söndag, tror jag att det var, om jag såg rätt. Så vi får se. Och Chelsea spelar Europa League i veckan. Jag har inte riktigt koll på vilka de möter, men de möter Southampton nästa söndag i alla fall, och Liverpool spelar sena matchen nästa. På tal om det kan vi väl nämna då att om nästa söndag blir en Super Sunday med Arsenal, Chelsea och City, Liverpool, som alla spelar, så var ju den här söndagen lite antiklimax kanske.
Ja.
Cardiff Burnley var det som bjöds på. Det var det enda som bjöds på den här helgen. Såg du matchen?
Nej, jag faktiskt missade den idag. Hörde bara att det blev 2-1 i Burnley.
Ja, det gjorde du nog rätt i. Jag såg lite highlights från den matchen, och vi kan konstatera att Cardiff, ja, when it rains it pours. De hade bäst chanser, men sen så gjorde islänningen Gudmundsson ett mål på hörna, på inlägg vid närmsta stolpen, och så lyckas de kvittera, men så får de ett mål i baken ändå, och det ser ju onekligen mörkt ut för Burnley att, nej, för Cardiff att hänga kvar.
Det är väl det laget som känns, att vi var ganska negativa till Burnley också för ett par veckor sedan. Så har de tagit två raka segrar här egentligen från ingenstans nästan, så att
ja, men Burnley...
jag ska inte räkna ut Cardiff än, men det känns ju som att Det ska ju inte kunna gå, tror jag, med den där truppen och det där laget. Och... Nej.
Vi kan väl snabbt nämna också lag som är i kris, att Newcastle förlorar mot Leicester igen. Och även om det var förståeligt att Newcastle fick en tuff start med deras spelschema, så börjar det väl, det måste väl börja vinnas någon match här och där. Man kan väl inte fortsätta så här, så vi får se vad som händer där. Huddersfield är också ett lag som har öppnat tungt, och de mötte Tottenham i helgen, och där gjorde Harry Kane två mål och såg till att vinna den här matchen åt dem. Jag såg lite av det och konstaterade att just för 1-0 så Lucas Moura, han borde nog haft en straff. Men han gjorde som man inte ska göra som professionell fotbollsspelare. Han ställde sig upp och spelade vidare. Och det belönades genom att de gjorde mål på Kieran Trippiers inlägg direkt efter. Men det öppnar ju för frågan. Ska man, får man, kan man få en straff om man står upp eller ställer sig upp?
Ja, det får man ju inte om man står upp.
Nej, exakt.
Det finns ju liksom ett... Ja, i en annan match så fanns det ett liknande läge där en spelare valde att ställa upp, eller stå upp, och då får han ingen straff.
Nej.
Och det... Jag vet inte, det är liksom... Ska man få straff? Uppenbarligen så är ju inte... Nej, det är svårt. Det är svårt, jag vet inte liksom var en gräns ska gå. Ska man behöva filma för att få en straff?
Filma, man förstärka. Är det kontakt, så om du inte lägger dig, då får du inte det.
Men det är kontakt hela tiden liksom.
Ja, men kontakt
är det jag menar, det är en kontaktsport det här. Sen ska det naturligtvis... Ja, jag vet inte. Sen är jag av den uppfattningen att vissa spelare i straffområdet, om de vill hellre göra mål själva än att få straff, för att om de har ett bra läge, så då kämpar de nog för att stå upp lite extra.
I det här fallet så...
Men alltså, om det är straffskyttar, så då lägger de sig gärna så att de får en straff.
Lucas Moura hade ju då bollen i utkanten mot straffområdet, så det var inte direkt så att han hade läget själv, utan det han gjorde när han ställde sig upp var att passa tillbaka till Trippier. Trippier slog ett inlägg som Kane gjorde en jättefin nick på. Och så 1-0. Sen fick Spurs en straff sen. Den tyckte jag däremot, ja, det är möjligt att ytterbacken i Huddersfield sparkar lite på benet, men det var inte mycket kontakt där. Men Danny Rose gick ner, och då fick Kane göra sitt andra för dagen. Men nu när vi har pratat kring de här matcherna som kanske inte var så spännande, så måste vi prata med Manchester United.
Ja, det har vi gjort i varje podd än så länge, och det liksom finns ingen anledning att sluta med det.
Nej, det skulle väl vara om de börjar vinna, då känns det inte så intressant.
Ja, nej, precis.
Jag drygar mig lite grann, det är inte meningen att vara elak med Manchester United-fans. Man förlorar med 3-1 på bortaplan mot West Ham. Och den stora frågan på alla släppare är väl, sitter Mourinho kvar så länge till?
Nej, jag tror ju inte det. Sen så tror jag ju liksom... Ja, nu har de ju match på tisdag här redan. I Champions League, Valencia. Ganska viktig match. Om de vill gå vidare ur sin grupp där. Kanske att man måste försöka vara lite smarta här. Men jag kan tro att de kanske avvaktar lite till. Men jag tror någonstans ändå att det kommer till exempel ett landslagsuppehåll. Om en vecka. Så att det är efter ligaomgången här till helgen.
Okay.
Så då blir det någon slags uppehåll, och det är då det brukar sparkas tränare.
Det
blir
så.
Lite uppehåll. Så att han får väl Champions League. Jag tror faktiskt att han får sparken oavsett. Säg att han ändå vinner de här två matcherna, så tror jag faktiskt att det kan vara kört. Det har liksom... Det handlar inte bara om resultaten i sig, utan det handlar om hur det ser ut på planen, och liksom spelarna ser ut som amatörer och har ingen dålig inställning och dålig attityd. Och det är inte speciellt professionellt av spelarna, naturligtvis. Men det är tyvärr så det fungerar. Liksom. Vill de inte ha kvar en tränare, då skiter de i liksom, att prestera. Liksom.
Jag upplever inte riktigt att spelarna skiter i att prestera för att de vill ha sin manager, men de kommer ju inte upp i nivå. Det är ingen snack om det.
Nej, det gör de ju inte.
Om man kollar på Uniteds trupp, så har vi liksom några spelare som ska vara världsklass eller som kan bli världsklass.
Nej.
Jo, det har vi. Vi har Pogba.
Nej.
Vi har Sanchez.
Nej.
Vi har Martial.
Ja, Sanchez.
Vi har
Sanchez är ju bevisad världsklass,
ja,
tycker jag. Men har ju, sen han kom till United, det är liksom katastrof alltså. Och där tror jag att någonstans, han var väl ändå 29, 30, uppåt, är han 30 idag?
Jag tror han fyller 30 snart.
Ja, han fyller 30, ja, men liksom, han kommer liksom få ett jättekontrakt liksom.
Mm.
Och han kände sig nog att wow, nu liksom, det här blir nog mitt sista kontrakt i
stora kontrakt
typ i karriären liksom, så att nu kan jag stå mig till ro liksom och håva in de sista pengarna, så att, men för det är tragiskt att se hur han har spelat i United, men nej, något annat, någon annan än han är, annars är det mycket liksom, mycket oförlöst potential liksom. Pogba har ju alla kvaliteter egentligen, men det, jag tror, som du känner, det är nog fel på Kelens inställning och huvud liksom.
Han är inte mycket att hålla in när det blåser. Tappar han, mycket boll, gör det onödigt svårt.
Någonstans är han ju fotbollens stora posterboy, och det är liksom, det är mer intressant sociala medier och för honom än att faktiskt vara dominant på planen liksom. Men nej, jag ger inte mycket för honom just nu.
Alltså min åsikt är ju bara att som sagt, Bailly, Pogba, Lukaku, Martial och Alexis Sanchez, alla är världsklass eller skulle kunna vara världsklass.
Nej,
de är inte det.
Nu tycker du, nu är du lite för givmild här med ordet världsklass. Bailly är väl inte världsklass?
Nej, jag sa alla är eller skulle kunna bli. Och med bli då menar jag Bailly, jag menar Martial, jag menar Lukaku är väl egentligen världsklass, men
nej,
kanske inte riktigt på den där extrema nivån.
Nej.
Allt jag säger, de här spelarna får inte den utveckling eller den utväxling som de borde få när de spelar alltså i ett lag som Manchester United.
Ja, det är offensiva spelare som framförallt har svårt i Mourinho-lag.
Mm.
Och som inte trivs för att det blir, han kräver så mycket defensivt av sina offensiva spelare.
Mm.
Ja, så att jag...
Mm. Om vi kikar lite på den här matchen så är det 1-0.
Ja, vi måste ju nämna laguttagningen alltså.
Mm-hmm. Vad tycker du då?
De ställde upp med någon form av trebackslinje. De
Scott
hade
McTominay
liksom Scott McTominay i backlinjen som centralback liksom, en trebackslinje. Bailly på bänken. Jag vet inte riktigt vad som är fel. McTominay är mittfältare. Lindelöf får ju chans på chans. Tyvärr verkar killen inte ha världens sämsta självförtroende. Han är ju en katastrof. Och så var det väl Småling som spelade, va?
Mm.
Ja, nej, försvarslinjen är ju under all kritik. Och sen var det väl på mitten spelar de ju Pogba,
Matic, Fellaini.
Det säger ganska mycket egentligen, när Fellaini egentligen har varit deras kanske bästa spelare den här säsongen. Han har ju faktiskt varit ganska bra just när United hade sin lilla streak där. De hade väl en 3 raka seger eller någonting. De vände den här första kristiden till och tog några segrar innan det nu vänt igen till lite sämre resultat. Men det är svårt. Jag vet inte hur liksom... Jag ser ingen ljusning heller. Ska Zidane komma in? Ska han liksom göra underverk med truppen?
Han är väl mer om att göra en kloppsäsong då, för att försöka få spelarna att tro på någonting, även fast det kanske slutar med en 8:e plats eller någonting.
Ja, men jag tror inte att United, om Zidane kommer in, så tror jag ju, jag tror fortfarande att United har som krav på dem att du måste leverera en 4:e plats, annars liksom är det inte bra nog alltså.
Det är väl förhoppningen, men alltså jag
Nej,
tror
det
som du var inne på,
det är ett krav tror jag, men samtidigt så givetvis om inte United skulle bli 4 ändå, så tror jag att han får sitta kvar. Och det viktigaste egentligen är ju att de ser någon form av bättring liksom, att de ser någon form av...
Jo, men det är det jag menar. Du var inne på hur det ser ut på planen. Det handlar inte bara om resultaten. Det är därför Mourinho är i fara. Därför att det är inte bara resultaten, utan det är också hur det ser ut. Och det ser för taskigt ut helt enkelt.
Ja.
Och jag tror väl lite grann att nästa coach, om de bara får spelarna att tro på det igen, så får det, då får man nog släppa några billiga mål och släppa några poäng. Men bara man ser begynnelsen till liksom, vad som skulle kunna bli, få spelare som Pogba att ha roligt igen och leverera och sluta göra de här onödiga dribblingarna och släppa bollen och liksom vara den där världsklassspelaren som man skulle kunna vara istället för att vara någon form av ryggsäck. Vad var det jag tänkte på? Jo, den här matchen. Det blev 1-0 efter ett fint mål av Felipe Andersson, inlägg av Pablo Zabaleta och en klack av Felipe. Det var hans första mål i West Ham-tröjan. Vi har knappt nämnt West Ham. 2-0 kommer efter så här freak of nature mål. Det ska inte hända. Jarmolenko klipper till med vänster på Linderöv som kommer förbi springande och så en loop in i mål. Det är liksom, det där händer ju inte. Det händer bara lag som har oflyt, och det får man ju säga United har. Har ju inte förtjänat så mycket flyt heller kanske, men det är ett mål som det ska inte hända. Det är liksom okej, okay, hur gick det där till? Och sen så får United lite kontakt efter en klack på hörna av Rashford, en fin styrning. Men sen hittar Mark Noble, din nya favoritspelare.
Nej, inte min nya favoritspelare, han har alltid varit en favorit.
Mark Noble hittar igenom, trär en passning igenom till Arnautovic. Och där visade det sig, hade Lindelöf varit på planen tror jag inte Arnautovic hade blivit så där ren. McTominay tappar väl lite grann där. Och Arnautovic får komma helt, helt sopren med De Gea och gör inget misstag. 3-1. Och ridå för United och ridå för Mourinho, gissar vi.
Det känns ju som sagt så. Och det, ja, det är absolut det bästa för United. Så att tråkigt för oss andra som inte får se det komiska. Nej, men det är faktiskt ganska tragiskt hur ett så stort lag kan ha fallit sedan Sir Alex försvann liksom.
Ja, men det visar väl någonstans
så många fel som klubben har gjort liksom sedan dess. Nu var det någonstans Sir Alex själv som liksom sa att Moyes skulle ta över. Nej, det har liksom tagits fel beslut typ hela tiden så att.
Ja, Mourinho-värvningen, det sa vi ju redan när han värvade, så att det här kändes som försöket att ta genvägen tillbaka till titlar. Och de har ju visserligen fått en Europa League-titel och en, nu minns jag inte, Liga-cup-titel va? Eller var det FA-cupen? En cup-titel. En Europa League och en inhemsk cup har de tagit.
Och så en Charity Shield.
Jag tror inte den räknas. Men liksom, det har ju också blivit ungefär som man förväntar sig. Att Mourinho alienerar spelartruppen. De tycker inte att det är roligt att spela under honom. Och när han lämnar, om han nu lämnar snart, så är det liksom ett lag där, ja, det kommer krävas en del renovering för att få ordning på det där. Några av spelarna, eller många av spelarna, skulle ju kunna bli bra, men frågan är om de kan bli bra i ett, om det går att hitta ett pussel där de får ut det mesta av varandra.
Ja.
Det blir ju upp till nästa person att försöka lösa.
Sannolikt.
Vad var det jag tänkte? Jag tänkte också på Mourinho. Rätta mig om jag har fel här, en liten spaning här, men har han ändrat sin attityd? För förut i Chelsea, för länge sedan, första säsongen i Chelsea, om Chelsea hade gjort en dålig match, då gick han ut, sa någonting uppseendeväckande, och så blev han storyn, och då försvarade han sina spelare på så sätt att liksom, ja, har du sett vad Mourinho har sagt nu då? Och då slapp liksom spelarna undan ifall de hade gjort en halv dålig match. Men nu upplever jag att Mourinho, det enda han gör på presskonferenser och sina uttalanden, det är att försvara sig själv. Han skiter i sina spelare, han slänger dem under bussen gång efter annan, vilket han, som jag minns det tidigare för 10 år sedan, det gjorde han inte då.
Nej, det gjorde han ju inte. Men samtidigt så fungerar det ju.
Ja, jo, alltså, men, nej, men ja, förstå, alltså, förut byggde han det här, det är vi mot världen, det är jag och min spelartrupp, och vi, alla är emot oss, vi ska vinna. Men nu är det mer som att alla är emot mig, och jag har inget ansvar för någonting som går fel. Utan jag är ett geni, jag har vunnit Champions League, och om mina spelare inte gör som jag säger, då är det, alltså, om mina spelare förlorar trots att jag är så jävla bra, då vad ska jag göra liksom? Jag vet inte, det känns som att han har ändrat attityd där, och tyder väl på en bristande självinsikt liksom, att han ändå tidigare hade uttalanden om att han ville bli långvarig i en klubb, när han inte har det i sig liksom, släppa fram talanger och liksom bygga klubb på samma sätt som några av hans konkurrenter inom tränargebitet gör.
Ja, sannoliken. Vi ser väl vad det tar vägen, som sagt. Jag tror inte att han sitter. Jag tror inte han är kvar efter landslagsuppehållet.
Nej. West Ham kan vi väl passa på att skänka en tanke till också. Ur träsket nu, två segrar och en oavgjord efter att ha inlett med fyra raka förluster. Så lite cred till Pellegrin där som, ja, det ser fortfarande skakigt ut defensivt, men offensivt är det en intressant trio de har, Arnautovic, Andersson och Jarmolenko.
Så det är igen.
Mm, lite, jag sa det till dig helgen, lite Liverpool light.
Ja, absolut. Det finns ju kvalitet där framme. Mm. Jag gillar ju egentligen Arnautovic. Han kämpar ganska hårt, han är teknisk liksom. Jag gillar han ändå så han spelar i Stoke där.
Jag kan ju inte riktigt komma förbi det här att han valde att brodera in Champions League winner på sina skor. Det var ju för länge sedan nu, men han gjorde det. Och det hans insats till Inter Champions League insats var att han satt på bänken en match i slutspelet med noll spelminuter.
Ja, exakt.
Mm. Ja. Berätta för mig om Arsenal Watford, du som såg den.
Ganska så dålig fotbollsmatch. Mellan
Mattias, nu får du ta och skärpa dig med micken.
Ja, okej. Okay. Nej, men det var två ganska så dåliga lag, eller tycker jag, som ja, hade svårt att skapa så mycket. I och för sig Watford kom ju med spelidén att de skulle ligga lågt och göra det så svårt som möjligt för Arsenal. Men ja, så det var ju ganska, vad ska man säga, första halvlek var ganska ett sandpiller, knappt en målchans. Den kom ju liksom 1-0 från ingenstans egentligen. Arsenal gör ett bra byte där, eller Emery, det är Iwobi som kommer in för Ramsey, tror jag, och kommer runt på kanten och slår ett fint inlägg, och där är Özil och får göra mål. Och då har Watford skapat ganska bra, en dubbelchans innan där, tror jag, som borde ha gjort mål på, men Bernt Leno, som har blivit inbjuden i matchen vid det här daget, ska säga, att det check skadade sig. Och sen så gjorde Arsenal också 2-0 där i slutet. Tyckte Arsenal var ganska dåliga, men det är då det är skönt att vinna. Och de fortsätter ju rada upp segrarna. Det kan jag inte säga att jag tycker att det är ganska spännande liksom för Arsenal. Om man hade varit Arsenal-support så kan jag tycka att det är ändå hyfsat spännande tider. När de ändå fortsätter vinna, och de har ju två förluster, och det är liksom, det är mot City och det är mot Chelsea liksom, så att det är inte så mycket att säga om. Sen får vi väl se hur den där defensiven kommer att hålla ihop när de möter ett Liverpool som de snart möter, och ja,
Arsenal möter Karabag i Europa League och sen Fulham och sen Leicester. Så det är inte omöjligt att de står på 7 segrar om 2 omgångar till.
Det är mycket möjligt.
Ändå cred till Arsenal då. Trots att vi trodde att de skulle få det tufft den här säsongen, men då har de ju spottat upp sig, 5 raka. Det är ju svårt att vinna oavsett om man det gör man inte på beställning, inte ens om man heter Manchester City.
Nej, exakt. Nej, det är starkt. De har ju haft ett ganska så lätt spelschema då efter de där två första matcherna. Så det har väl hjälpt till. Sen har de ju, de har ju ändå lite sådär frågetecken runt klubben, tycker jag. Det kommer ju uppgifter här i veckan om Aaron Ramsey.
Ja, han har fortfarande inte förlängt kontraktet va?
Nej, men grejen var att han ville skriva på ett kontrakt, och sen som Arsenal hade erbjudit. Men helt plötsligt så fick Arsenal för att de inte vill erbjuda kontraktet längre. Så Arsenal verkar ha tagit beslut att de kommer släppa Ramsey.
Okej. Då blir det spännande att se vart han hamnar härnäst. Det känns ju som Chelsea eller Tottenham gärna plockar upp honom, och han säkert är London.
Ja, riktigt, just nu gör ju att Liverpool till stor favorit. Det är så att Liverpool har lagt ett bud här i somras på honom. Så att, är det någon klubb som får honom, så tror jag att han går till Liverpool. Ja, det tror jag. Men kan jag inte riktigt se varför och hur han ska komma in på det där mittfältet. Där tar han ju inte plats i ett kropplag, det skulle jag ju säga. Men han är en bättre fotbollsspelare än det där mittfältet där, men det där mittfältet spelar inte fotboll, så att Aaron Ramsey är väl som bäst när han har bollen i alla fall, tycker jag. Ja. Det där, ja.
Vi ska väl passa på att nämna lite skador när vi ändå pratar om Arsenal, och jag missade att nämna skadeläget i Tottenham. Peter Cech skadad nu, dragit ett lår. Så då kommer ju Bernt Leno få sina matcher. När vi ändå nämner Arsenal, just det, att Lucas Torreira fick starta som du var inne på. Skadeläget i Tottenham är ju också intressant. Juris och form borta ett tag till, så Gazzaniga är fortfarande första målvakt, och så har de den här junioren på bänken som fjärde målvakt då, eller andra målvakt just nu. Christian Eriksen missade helgens match med en magskada och förväntas vara tillbaka ganska snart då. Men Dele Alli är borta en månad till minst. Och så att skadeläget i Tottenham, det kanske är lite oroar för dem.
Ja, men de fortsätter ju rada upp segrar, så att...
Ja, i och för sig.
Jag tycker, ja, precis. De har väl samma poäng som Arsenal där. De har väl 5 segrar och 2 förluster har de.
Det är bra.
Ja, det är ändå bra. Och då har det ändå varit lite krisstämpel på Tottenham.
Ja, att de ser slitna ut och landslagsspelarna, ja, eller spelarna som gick långt i VM ser inte riktigt, ja, fräscha ut och så.
Men nej, det är ju helt klart så att det är 3 lag i den här serien som är bättre än de övriga. Sen blir det en kamp där om fjärde platsen. Redan nu känns det som att United är ganska långt efter.
Det är och sämsta det är liksom, starten på
ja, det är sen Premier League startade, tror jag.
På en tionde plats just nu.
Och det är liksom, då, jag tror inte United kommer vända det här över en natt liksom. Och då blir det liksom svårt och... Det kanske kommer att stå mellan Arsenal och Tottenham om den där fjärde platsen. Just i dagsläget. Jag menar, det, oj, det är så mycket kvar. Och nästa vecka så säger vi någonting annat.
Men, ja, ja, vi kapporna viner i vinden.
Ja, det är ju.
Ja. Manchester City då. De mötte Brighton hemma och ja, det blev ju ungefär som väntat. 2-0. Och jag sa det till dig före vi började spela in det här, att jag såg att Raheem Sterling gjorde mål, och då förstod ju du att det var ett skott från 25 meter i bortre krysset, eller hur? Visst var det så?
Ja, självklart.
Ja. Eller så var det en inspelning från Leroy Sané, så där Sterling kommer springande och stöter in den i öppet mål. Och det målet har man ju sett några gånger.
Det har man ju gjort. Men någon ska ju springa in där och befinna sig där liksom.
Så är det ju också. Men ja, vi får se om Sterling blir den där fantastiska spelaren. För det känns ju som att han är en, vad ska man säga, jag vill säga typ en Pedro. Han funkar bra i en viss roll. Han är duktig, han har sina spetskvaliteter, men han kommer ju aldrig bli den där world beater-spelaren, den som du kan lita på, som kommer vara liksom navet kring den du bygger ditt lag, om du förstår vad jag menar.
Nej, han är ju lite för dum för det.
Han är för dum.
Ja, nej, men nog är han väl lite för dum för det, men...
Du menar att han saknar beslutsförmågan?
Mer till sin rätt i Manchester City än vad han gör i engelska landslaget då. Där han lägger en katastrof mer eller mindre varje gång han spelar där. Men, nej.
Han var ju bra i Liverpool när...
Ja, han var absolut bra den där säsongen. Det var ju typ alla i Liverpool på andra sidan. Tycker inte han har varit så bra annars i Liverpool. Eller när han först kom fram, då var han ju så jäkla ny och fräsch liksom. Så man jublade ju direkt han kom in på planen. Men nej, jag vet inte. Jag vet inte om jag tycker att han... Jo, nu har han blivit bättre sedan han gick till City. Men tycker fortfarande inte att jag kan se liksom... Han är liksom mil ifrån Mbappé liksom. Och det är Mbappé i 19 liksom. Ganska sjukt. Och Sterling är väl ändå 23-24 snart. Så att, han har varit med ett tag, Sterling. Och nu är han ju liksom, det räknas ju om att han knappt kommer att vilja skriva på ett nytt kontrakt med City heller.
Jaså.
Ja, han vill ju ha enorm massa mer pengar för att skriva under det nya kontraktet.
Okej.
Ja.
Den diskussionen har jag missat, men som, alltså, ja, han är ju ändå mest given på de där kanterna.
Nu vet jag ju inte hur lång tid han har kvar på kontraktet. Det är säkert 2 år i alla fall kanske. Att, än så länge är det väl ingen kris där. Men man brukar ju vilja förlänga när det, med sina toppspelare med, när de har kanske 3 år kvar på sitt kontrakt. Då brukar man redan då vilja förlänga. Men nej, den, vi får se vart det landar.
Kontraktet går ut 2020 som ett och ett halvt, 2 år.
Ja, men City vill ju inte gärna tappa honom gratis. Det är väl det som är grejen heller, men,
nej.
Ja. Vi ser.
Visst nämnde vi i förra podden att James Milners kontrakt går ut i år?
Nej, fast det är ju det han inte gör. Han har ju faktiskt... Nej, han har
30/2019, eller är det någon klausul, alltså så här, option till förlänga eller?
Jag har ju då varit inne på... James Pierce på Echo har sagt att det faktiskt är ett år kvar, ett år till kvar.
Okej, okay. Men då måste det finnas någon option då, för enligt
transfermarknaden går det 2019. Ja, kom det uppgifter idag om att det går segt. Med, de har ju förhandlat en tid med både Milner och Mané.
Mm.
Och båda har inte velat skriva på nya kontrakt än för länge. Så att,
okay. Ja.
I Milners, i Manés fall så förstår man ju att killen är lite kåt på att byta klubb kanske. I Milners fall så kanske det handlar någonstans om att han ändå... Han är ju lead-supporter, James Milner.
Mm.
Och ja, han är, förstår ju att han kanske inte har jättemånga år kvar på toppnivå. Så han kanske inte är jättesugen på att förlänga heller, utan han vill nog flytta hem och avsluta sin karriär i Leeds.
Mm.
Det kan jag väl köpa i sådana fall. Jag menar, även om vi skulle vilja sälja James Milner så får vi inga pengar för honom. Så att,
Nej, men nu Liverpool-perspektiv känns det väl tydligt att ett eller två år till ska han ha.
Som jo, men han har ju två år kvar, så att det är ju, kan han väl spela ut det kontraktet.
Mm. Det är en match kvar den här omgången, Bournemouth Crystal Palace. Den spelas imorgon kväll, måndag klockan 21. Spännande match ändå på papper. Bournemouth som öppnar starkt men förlorade sist. Och Crystal Palace som inte riktigt har lossnat för. Så det är strid om mitten där helt enkelt. Spanar vi framåt så har vi Champions League den här veckan. Manchester City möter Hoffenheim borta. Manchester United möter Valencia hemma som du säger. Och då jag har svårt att säga, precis som du var inne på, jag har svårt att se att det är någon annan Mourinho som sitter på bänken då.
Nej, det har man ju svårt att säga.
Och sen är det på onsdag då är det Liverpool som möter Napoli borta. Och Tottenham möter Barcelona hemma. Och de matcherna går samtidigt, så vi är Liverpool-supporter, så vi kommer nog få lätt att välja. Men som neutral skulle jag nog haft väldigt svårt att välja där.
Är det här i veckan alltså?
Det är på onsdag.
Det blir spännande.
Mm, ja, men dubbla skärmar.
Napoli också, då, ja, den kan man inte missa. Så att, nej, men man får väl ändå hålla koll lite.
Sen är det där Europa League och Arsenal-Chelsea i farten. Och sen till helgen, ny omgång. Och sen är det landslagsuppehåll efter det. Kommer vi fram till det?
Det har vi kommit fram till. Så att efter helgen så är det landslagsuppehåll.
Då är det Nations League. Och då får vi se om Mourinho kommer tillbaka efter det landslagsuppehållet eller om han är färdig.
Mm.
Mycket spännande att se. Har vi täckt allting från i helgen eller är det någonting vi har missat?
Jag tänker om vi har missat någonting, ja. Vi har liksom tagit upp de flesta resultaten.
Mm.
Inga anmärkningsvärda grejer. Favoriterna gjorde sitt jobb. Botten tippade lagen, förlorade. Ja. Nej, det var ganska intetsägande omgång. Det var ju egentligen ingenting som hände egentligen. Ja, United skrivs förvärrades ju liksom.
Ja. Jag är fortfarande lite inne på min teori. Eller vad ska man säga,
alltså, det jag United är ju inte med i topp 6.
Nej, men alltså,
jo, så är det ju alltså, topplagen i Premier League har ju blivit mycket bättre än resten av lagen. Och det egentligen, det är väl inget att snacka om. Det ska ju vara så. De har ju så mycket mer pengar och även om alla andra lag i Premier League har mycket pengar också nu, men det ska ju vara en klassskillnad. De kommer ju fortfarande att tappa poäng mot de sämre lagen. Men de gör det bara inte lika ofta.
Jag tycker alltid att vi säger ungefär i det här läget på säsongen vilka som definitivt kommer åka ut, för de är så dåliga och det finns inga ljustecken.
Nej, men det har vi redan sagt. Jag sa ju det, vi var ju redan inne på Burnley att de skulle ju få det svårt i år. Och så tar de två raka segrar här och så är de liksom många poäng före de sista lagen just nu. Så att, men alltså, man har ju svårt att se Cardiff.
Du tror inte att de kan göra en Crystal Palace som för några år sedan eller ett...
Crystal Palace hade väl någonstans ändå ett okej lag.
Men tänk om de värvar in en, jag vet inte.
Låna
in någon spelare från topplagen.
Ja, de kommer ju att värva som galnar liksom där i januari. Ta in Lazar Markovic, men det kommer inte att räcka liksom. Men, och sen är det ju Huddersfield, tråkigt nog. Känns ju lite tama. Och sen måste man ju säga att man är lite orolig för Newcastle.
Om de inte vänder på det här nu.
Ja.
Cardiff kom ändå tvåa i Championship i fjol, och det visar väl någonstans hur svårt det är att gå från att vara ett lag som, jag utgår från att Cardiff var bättre än de flesta av sina motståndare i fjol, till att vara ett lag som tvingas, som är sämre än de flesta lag de möter nu.
De var väl egentligen bara ett väldigt svårslaget lag i Championship, vad jag har förstått. De var ganska defensivt starka.
Okej. Okay. Jag såg dem inte, men jag tänker ändå att det måste vara en omställning för spelare att gå från att vara
som bra, sagt,
bättre än dina motståndare till att helt plötsligt så måste du spela en helt annan sorts fotboll för att få några resultat.
Ja, så är det.
Någon Cardiff-supporter får väl säga till ifall de inte tycker att Cardiff har ändrat särskilt mycket.
Nej, det har de inte gjort, men...
Jag tänker ändå att mentaliteten liksom, att som sagt, att du måste slå om.
Ja, lite så blir det ju naturligtvis. Men jag tror ju att grejen är att jag tror att fortfarande att de spelar samma fotboll som de gjorde i Championship. Att de har egentligen inte ändrat så mycket.
Men du spekulerar friskt.
Jaha,
vilken match blir det på? Det blir Liverpool på onsdag.
Ja, så måste det ju bli. En ganska viktig match för den där gruppen.
Ja, vi slår över i halvtid när Liverpool har 4-0.
Ja, det kan ju vara, kan vi hoppas på.
Hörru, tack så mycket, Mattias.
Tack.
Hej.
Hej.